Hej och välkomna till Snabbbanan, den snabbaste podcasten om simning. Idag har vi celebert besök och vi har förbundskaptenen för svensk simning, Ulrika Sandmark, här. Varför tror du att det är intressant att prata med dig?
Kanske av två perspektiv, eller ur två perspektiv. Det ena är då att jag sysslar med eliten i svensk simning. Vilket kanske är, ja, det kanske inte dit många strävar, men man tittar ju ändå dit. Och sen så har jag ett förflutet som långdistanssimmare. Jag simmar Riddarfjärden, har simmat en lång open water simning. Så att jag har lite brett perspektiv, tror jag, på simning.
Det stämmer bra. För er som lyssnar här så kanske ni inte vet det, men Snabbbanans utgivare, det vill säga jag, Ola och Ulrika, har en del gemensamma nämnare. Bland annat har vi bägge vunnit Riddarfjärdssimningen. Har vunnit SM ett par gånger på långa lopp. Om vi börjar med ditt långloppsliv som simmare. Första kvinna under 17 minuter på 1500 frisim för ganska många år sedan. Man ska inte säga hur länge, för avslöjar man en dams ålder. Men det var ett tag sedan. Hur kommer det sig att den tiden fortfarande skulle vinna SM-guld?
Ja, under den perioden då var vi ett antal distanssimmerskar. Jag tror vi var ungefär 5 stycken. Det var jag, Ann Linde, Susanne Nilsson. Ja, det fanns massor med tjejer. Och vi konkurrerade om just de här sträckorna. Och var där hos varandra och hälsade på och tränade faktiskt. Och det gjorde även killarna under den tiden, så var sängen. Och det var tufft på något sätt. Så att det var det klimatet då under 80-talet.
Tror du att vi kommer tillbaka dit?
Det handlar ju någonstans om att man kanske på ett ställe får en eller två stycken som kan konkurrera med varandra. Och så är det några fler då som sluter till. Jag vet att man i Jönköping just nu har ett antal killar då som simmar. Kanske inte riktigt långdistans då, men medeldistans. Och det är väl en bra början. Och de är ju ganska unga, de grabbarna också. Det har liksom blivit ett klimat att nu kör vi. Nu kör vi, grabbar.
Ja, spännande, får se vad det blir av det. En sak som man ser, och som jag vet Henrik Forsberg, sportchef i förbundet, har sagt, är att utvecklingskurvorna för många svenska simmare är bra upp till 17-18 och sen stannar det av. Ser du det också? Vad beror det i så fall på?
Ja, det är en svår fråga. Ja, det ser jag. Vi har ju flera simmare som utvecklas fint och har gjort så under många år upp till juniorålder. Och sen försvinner många. Eller de stagnerar i utvecklingen, precis som Henrik har nämnt. Det kan handla om progressionen i träning. Det behöver inte handla om att man simmar längre. Men man kanske behöver ha mer intensitet. Man behöver utveckla andra kapaciteter. Det kan ha med landträning att göra, med andra saker att göra. Styrketräning. Jag tror att det någonstans handlar om progressionen. Att den behöver vara tydligare och mer planerad kanske.
Du nämnde landträningen. Vad är stora skillnaden vad gäller landträning versus simträning nu jämfört med 10 eller 15 år sedan?
Ja, jag tycker att den var obefintlig då. Idag kan man så mycket mer. Man behöver vara stark i hela kroppen. Och det behöver inte bara vara det att man går in i styrketräningsrum, utan man kan göra många saker på andra sätt. Med bollar och med löpning. Det gjorde vi i och för sig förr i tiden också. Men det finns så mycket annat nu för tiden.
Om man tittar på landträning versus simträning, är det något speciellt land som är speciellt duktiga på det, eller någon förening i Sverige som du känner att de har kommit lite längre?
Ja, om landträning överhuvudtaget, kroppskontroll, finns det, jag tror inte att det finns någon som slår japanerna. De jobbar väldigt mycket med rörlighet, och det är klart, de är inte så väldigt långa, utan då behöver de jobba med andra kapaciteter för att utveckla dem, och rörlighet är ju en sån då. Genom bra rörlighet kan du nyttja tekniken på ett ännu bättre sätt. Så japanerna skulle jag nog vilja säga är några som sticker ut väldigt mycket. Jag tror att vi kan göra ännu mer vad det gäller landträningen i Sverige. Man jobbar väldigt mycket med det utomlands, och jag skulle vilja se mer av det i Sverige. Det är några som jag berömde sist, som jag såg höll i sin landträning även under tävling. Det var faktiskt Jönköpingskillarna. De gjorde samma uppvärmningsprogram i grupp som de brukar göra på en tävling. Och det är bra, tycker jag.
På Nationella Elitcentrumet här i Stockholm, Eriksdalsbadet, vilken typ av träning gör ni där utöver simträningen?
Simmarna har ett individuellt upplägg vad det gäller styrketräning. Vi har en sammanhållande länk i Leif Larsson från SOK som är med och lägger upp styrketräningsprogram för i stort sett alla simmare. Några simmar har ett eget program då. Så styrketräning kör var och en, men de har även landträning, och den är också individuell. Det är först när vi är på landslagsläger som vi kör mer koncentrerat i grupp i vissa perioder.
Om man pratar lite om NEC, hur sker intagning och vilka får möjlighet att vara med i den gruppen?
Ja, vi har satt, från början var det 4 stycken med i själva nationella elitcentret och sen har det växt upp nu till 10 personer. Själva intagningen, ja det är genom intresse, att man visar intresse på att man vill börja simma där. Men man behöver självklart hålla en viss nivå. Och då har vi pratat om landslagsnivå. I år så skulle det vara att man är med på VM eller på universiaden. Det skulle vara den nivån. Eller kanske att man har varit med på någon annat internationellt seniormästerskap. Vi har många som kommer och provsimmar och är med vissa perioder på NEC. Och det är också ett sätt att börja få in foten och känna att det här kan ju vara ett ställe för mig.
Och för vilka passar det perfekt tycker du?
Ja, det kanske ändå är lite mer inriktning mot 200 meter. De flesta simmarna som ligger där är 200 meter simmare. Vi har ju Adam Pålsson som simmar lite längre. Och han får ibland, ja, behöver ibland gå ut för att få sparring från andra simmare som simmar lite längre. Och sen så har vi då Jenny Johansson som kanske går lite mer emot sprint. Och hon har ett eget upplägg för sig då. Och då kanske man kan säga det. Ja, Sara Sjöström är ju också sprint. Då. Men ja, Sara simmar ju alltid från 50 till 200. Så att det passar bra.
Och till och med 204, så hon är nästan gnet.
Ja, precis.
Om man ser en sån gnetsimmare som Adam Pålsson som då har flyttat från Borås till Stockholm. Kommer han att fortsätta satsa på långdistans eller är det medeldistans som han nu går för?
Ja, för dig och mig så är långdistans 1500, eller hur?
Ja, precis. Ja. Exakt.
Så då säger jag medeldistans 800.
Okay.
Ja. Så att 800-400 kommer vara det som han riktar in sig på. Även 200 får han inom det spannet också. Men han kommer i vissa perioder simma 1500 och det kommer vara till exempel under hösten.
Just det, när han ligger lite hård träning. Det är bra träning.
Ja, precis. Ja.
Det pratas ju en del om att tjejerna har en väldigt stark topp i dagsläget och herrarna inte har lika stark topp. Vem blir den nästa manliga simmaren som tar medalj på ett stort mästerskap?
Ja, det är jättesvårt att säga i det läget som är just precis nu. Den sista vi hade här nu, det var ju då Simon Sjödin i EM i Härning 2013. Mm. Och det var också hans första medalj, vilket visar då på att, ja, man vet ju inte riktigt när simmare är unga eller gamla om vi säger så. Jag menar, man kan ta medalj när man är som Simon då. Ja, vad han för någonting? Han är född 86 i varje fall. Vem blir nästa? Ja, jag har jättesvårt att säga det faktiskt. Men vi har ett gäng yngre killar. Och vi har ett EM nästa år i London. Och där kommer vi ställa upp med ett jättegäng. Så vi får se om det är någon som redan tar steget där till att åtminstone simma final.
Mm. Ja, spännande att se. Ja. Det kom ju även fram en del förra året att en del av tjejerna, inga namn nämnda, tyckte i alla fall enligt media, vilket man kanske inte alltid ska lita på. Men om man läste tidningarna i alla fall så tyckte de att killarna var lite för mesiga och de klappades för mycket på ryggen och tränade för löst. Stämmer det?
Nej, alltså jag vill väl inte säga så. Och det är viktigt när man uttalar sig också att man har, om man ska jämföra med andra länder, att man vet hur man tränar i många andra länder. Men det som är i Sverige är väl det att tjejer och killar tränar tillsammans. Och då är det viktigt tycker jag att killar också tänker på att man utmanar killar. Det tror jag att Anders Holmers och kompani var helt rätt ute när de simmade och kanske du själv när du höll på att simma. Att man söker andra killar på sin egen nivå som man kan utmana.
Och vad tror du som har varit med och varit tränare ett tag här är den största skillnaden för svensk simning nu jämfört med för kanske 20 år sedan? Vad är vi bättre jämfört med internationellt hänseende och sämre?
Vi är extremt mycket bättre på att balansera träningen tycker jag. Och vi är också väldigt mycket bättre på att förstå att det inte bara handlar om det vi gör i bassängen. Utan vi behöver tänka på kosten. Vi behöver tänka på hur vi tänker. Vi behöver tänka på rörlighet och så vidare. Så det har vi blivit väldigt, väldigt mycket bättre på. Mm. Vad som inte är lika bra som förut. Kanske lite grann att man... Alltså i dagens samhälle så finns det så himla mycket. Det finns så stort utbud av allting. Och dagens ungdom är nog lite annorlunda än vad vi var när vi växte upp. Vi kunde vara lite mer monotona i tanken. Vi kunde ha det lite tråkigt. Idag ska det hända nytt hela tiden. Och jag tror inte det alltid gagnar simningen. För simning är ju inte alltid jättekul när man tränar. Utan det består av väldigt många timmar i ensamhet med skvalpande öronen. Som du vet.
Mm. Ja. Nej, men så är det och det är svårt att göra någonting åt det. Ska man bli duktig på någonting så måste man göra det många gånger.
Ja, det måste man.
När man pratar om nutrition och att äta, vad har ni för rekommendation eller SOK eller vilka använder ni för att hjälpa idrottarna?
Mm. Vi använder SOK och RF. Vi får väldigt mycket hjälp av dem, både vad det gäller nutrition och idrottspsykologi. Vi gör ju så att vi erbjuder varje simmare som vill i våra program och i landslaget då, att få göra kostregistrering och hjälp av en mental coach. Det vi rekommenderar, det är ju först och främst att man gör en kostregistrering så man ser hur man äter. Efter det så får man råd. Och är det så att man i vissa perioder behöver fylla på med extra energi, så kan man ju göra det. Förutom att äta då, så finns det ju energitillskott. Inte kosttillskott, det är inte det jag pratar om. Mm. Energitillskott. Och det kan vi också rekommendera i vissa tillfällen.
Om vi pratar specifikt tävling nu. VM i sommar i Kazan. Hur många medaljer tar ni?
Vi brukar alltid prata om medaljchanser, för det är ju ändå så att även om man har en ranking, om man vet att som i det här fallet Sara Sjöström ligger högst upp, så är det ändå på plats som det gäller. Och då kommer ju så mycket annat in som nerver och så vidare. Men Sara har ju självklart 4 medaljchanser som det ser ut just nu. Sen finns det en medaljchans eventuellt för en lagkapp också. Då tror jag att det är 400 medaljer på tjejsidan som ligger närmast.
Just det. Har ni satt något mål i antal? Ah. Eller finaler eller medaljer?
Jag kommer sätta en målsättning efter att hela truppen är klar. Och det kommer bli efter SM. Ungefär en vecka efter SM. För då är universiaden klar också. Och man har möjlighet att kvala till VM fortfarande. Både på SM och universiaden.
Landslagsmässigt, vilka länder är det som ni tittar på och kan få inspiration från som gör det extra bra?
Ja, Japan då vad det gäller själva landträningsbiten. Australien är ju fantastiska och det är någonting vi alltid tittar på. Och självklart USA också. Men Nederholland är ju intressant tycker jag. Deras tjejer som hela tiden lyckas prestera bra.
Du nämnde tidigare också att Simon Sjödin var relativt gammal när han tog sin första medalj. Generellt så är ju simmare äldre idag än vad de var för 20 eller 30 år sedan. Vad är största utmaningen med det?
Det är självklart för dem att de ska kunna få sina liv att gå ihop. Både ekonomiskt och socialt. Men även när jag säger socialt så menar jag egentligen då att kunna även komma ut med en utbildning. Alltså livet som simmare, det blir man inte rik på. Och man behöver ha en utbildning när man kommer ut sen efter simningen som man kan falla tillbaka på. Så att jag är jätteintresserad av någon typ av nätverk med intresserade personer från näringslivet som skulle vilja engagera sig i simningen. Och kanske genom så här trainee-jobb några timmar om dagen. Så man får en fot in i näringslivet.
Ja, bra idé. Och varför tycker du man ska sponsra Svenska simlandslaget?
Ja, Svenska simlandslaget är ett intressant landslag på det sättet att dels så har vi väldiga toppar på tjejsidan. Och sen så har vi de kommande då på killsidan, de här yngre killarna. Så att jag tror att det är expansivt och kommer hända mycket de närmaste åren. Inte minst genom den här nya simlinjen då som Henrik Forsberg bland annat har sjösatt. Den kommer ta tid att implementeras, men det kommer ge effekt i svensk simning.
Och vad är största delen som den påverkar?
Den påverkar hur vi kan lägga upp den röda tråden i klubban och kanske få till då den här progressionen. Den här progressionen som jag pratade om tidigare. Så att man kan hela tiden jobba med att utveckla det man håller på med. Och att man då blir bättre efter junioråldern. Och kan nå sin fulla potential.
Vi pratar lite om simning generellt. Så känns det som att det är en ganska stor hype. Det märker man inte minst när man går ner på bad över hela Sverige. Och ska försöka hitta en bana att simma på. Så är det ofta mycket folk. Mm. Vilket är jättepositivt. Varför tror du att det är så populärt med simträning nu?
Ja, men det är ju precis, vi är ju i det här skedet där hälsa är A och O och viktigt och kul. Och simningen är ju på något sätt lite underutvecklat kände jag inom det här området. Jag vet, jag höll på med crawlskolor för 1987 någonting, för crawl för vuxna. Alltså det har inte hänt så mycket sen dess, men nu har det kommit som en explosion med alla olika typer av crawlskolor, open water och allt möjligt. Och det finns ju jättemycket vi kan göra, för simning är skonsamt och det är någonting som alla kan göra. Om man är lång eller kort eller smal eller tjock eller vad man nu än är. Alltså det är någonting som är skonsamt men ändå ger bra motion.
Och vad ser du är den trånga sektorn för att man ska få ännu fler att engagera sig?
Jag tror egentligen inte att det finns någon gräns för det. Ja, förutom då självklart att vi inte får plats i baden. Så är det ju. Men under sommarperioderna så är inte det något problem. Men just under vinterperioderna, för att det är ju så att vi har ju en anläggningsbrist. Många anläggningar vi har dessutom inte speciellt bra luft inne i baden. Så att det behövs byggas fler bad helt enkelt.
Fler simhallar och använd sjöarna på när det går.
Ja, absolut. Visst.
Lite mer personligt, din bakgrund som simmare, varför hoppade du in på simtränarbanan sen efter så många längder fram och tillbaka i kakelbassängen?
Jag tror att jag blev väldigt påverkad av mina ledare som jag har haft under min simkarriär. De har visat hur kul det är att vara tränare och ledare. Och jag utbildar mig även till lärare, så jag är ju lärare också. På något sätt så gillar jag det här med att leda och så vidare.
Är det någon specifikt av de ledare eller tränare som du har jobbat med eller haft som simmare som du känner att de här har gett mig extra mycket?
Ja, jo, men det är det. Jag brukar alltid framhålla Thomas Löfgren som tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Så
Just
han
det.
hade den här förmågan att se varje individ. Och ibland är vi ju så väldigt fyrkantiga som ledare och så ska man passa in i en mall. Och det gör ju inte alla personer. Och han kunde se det där och han kunde hjälpa var och en. Så att, han har betytt väldigt mycket för mig.
En väldigt konkret fråga. Det finns på simhallar så finns det motionsbanor, bröstsimsbanor, crawlbanor och snabbbanor. Vad är absolut förbjudet att göra på snabbbanan tycker du?
Att lägga sig på snabbbanan utan att titta på vilken fart det är på snabbbanan och att man själv inser att man inte hänger med, det tycker jag är förbjudet.
Ja,
Ja,
flytta på dig om du blir omsimmad för snabbt alltså.
men
Ja,
det tror jag.
vi håller med.
Ja.
Vem tycker du det skulle vara intressant för oss att intervjua här? Svensk eller icke-svensk?
Jag tror nog att Sara Sjöström, om ni inte redan har intervjuat henne, det tror jag vore jätteintressant. Inte bara ur ett elitperspektiv utan också hennes tankar runt omkring simkunnighet.
Är det någon fråga du tycker jag har missat här?
Nej, jag tycker det var väldigt många intressanta frågor. Så att,
Ja.
ja.
En sista fråga då som folk kommer att förvänta sig som tveksamt om du kommer svara på eftersom du inte har avslöjat hur många medaljer ni ska ta på VM, men det är ju då hur många OS-medaljer är du nöjd med?
Oj, samma grej där som VM, att man har ju chanser när man kommer dit, men det är så speciellt så att det är svårt att säga, men vi har ju inskrivet i vår målsättning en medalj, så att
Det går inte att gå under det i alla fall, för att vara nöjd.
jag tycker så här, jag är ju alltid intresserad av prestationsmålen först och främst, alltså den egna prestationen, men det är klart, ett OS är ju ett OS och en medalj är en medalj, så är det ju.
Det är väl ändå så att prestationen, om man tar medalj på OS så tar man medalj.
Ja.
Eller ja, skiter man egentligen hur snabbt man simmar?
Ja, precis. Men det kan ju också vara det att man simmar så himla mycket snabbare än vad man någonsin har gjort, ändå inte tar den där medaljen. Men
Sant.
ja, vi får se.
Bra, Ulrika Sandmark, tack så jättemycket.
Tack själv.